I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: om någon älskar mig så håller han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi skulle komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord. För likväl är ett ord som i hören icke mitt, utan faderns som har sänt mig. Detta har jag talat till eder medan jag ännu är kvar hos eder. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Frid lämnar jag efter mig åt eder. Min frid giver jag eder. Icke giver jag eder den så som världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda. I hörde att jag sade till eder, jag går bort, men jag kommer åter till eder. Om ni älskade mig så skulle ni ju glädjas över att jag går till fadern, till fadern är större än jag. Och nu har jag sagt er det förrän det sker, på det att ni mån tro när det har skett. Härefter talar jag icke mycket med eder till denna världens första kommer. I mig finnes intet som hör honom till. Men detta sker för att världen ska förstå att jag älskar fadern och gör så som fadern har bjudit mig. Om du här är förbarmad i över oss och skriv dessa heliga ord i våra hjärtan. Ande och bokstav har vi satt som en sammanfattning av detta heliga evangelium. Man kan naturligtvis tänka sig många andra överskrifter och rubriker. Man skulle till exempel kunna säga att det talar om lära och liv. Men låt oss nu alltså stanna vid detta apostoliska uttryck ande och bokstav och se hur väl Herren Jesus och aposteln Paulus överensstämmer med varandra. Vi vet alla att uttrycket ande och bokstav hör till de ofta citerade och i de allra flesta fall misstolkade orden ur den heliga skrift. Man talar om ande och bokstav som om de strider mot varandra. Man talar om bokstavsträlar. Man talar om bokstavstroende kristna. Och menar att detta är något helt annat än andens fria vind och andens liv. Låt oss nu ta fram några utav de ord som Herren Jesus här säger. Han nämner inte ordet bokstav, men han talar om sina ord, mitt ord eller mina ord. Hur känner vi Jesu ord? Jo, genom bokstaven, genom bokstäverna i den heliga skrift. Om vi inte hade den heliga skrift så skulle vi inte känna Jesu ord. Och detta är ju något mycket tänkvärt för alla människor som talar ringaktande om bokstaven. Gud har ordnat det så att han genom bokstäver förmedlar sitt eviga, levande och livgivande ord. När aposteln Paulus säger att bokstaven dödar och anden gör levande, så menar han med bokstaven den heliga skriften som då fanns, och i synnerhet då lagen. Det är lagens uppgift att döda, men andens uppgift att göra levande. Nu kan vi emellertid säga att redan det förhållandet att lagens bokstav dödar, det är inte möjligt utan den heliga andes verkande. En människa kan inte träffas i sitt samvete av lagens hammare utan att den heliga ande, jag säger, svingar denna hammare. Lagen blir aldrig förskräckande för en människas samvete utan den heliga andes medverk. Man kan därför säga att den heliga ande verkar redan i lagen. Och det är den heliga ande som ger den dess gudomliga kraft, som gör att den slår med en fruktansvärd kraft, så som hammaren krossar klippan. Det är den heliga ande som gör att lagen har en så fruktansvärd genomträngningskraft att den i skriften liknas vid ett tvegat svärd. Jag vill säga att Guds ord, och det gäller då framförallt lagen, är skarpare än något tvegat svärd. Den genomtränger allt och lägger fram allting i en människa inför Gud. När lagen ser allting, därför att den är Guds lag. Det ska man heller inte glömma när man talar om ande och bokstav. Nu är det vidare märkligt att när Jesus talar om sitt ord eller sina ord, så skiljer han inte på lagen och evangeliet. Ibland kan han istället för uttrycket ord använda uttrycket bud. Då står det i några verser tidigare, nästan ordagrant och ändå något olika: älsken ni mig, så håller i mina bud. Och här i detta evangelium så säger han: om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Och därav förstår vi att i ordet, i Jesu ord, innefattas även hans bud. Och när han talar om sina bud, så menar han inte bara buden, befallningen, utan också själva evangeliet, eftersom detta är det främsta av alla bud, att vi ska tro evangeliet, att vi ska tro att Jesus Kristus är Guds son som är sänd av Gud till vår frälsning. Nu kan vi då ett ögonblick stanna inför detta att Jesu ord är både lag och evangelium. Den är både bergspredikan, som endast fåkunniga människor tror att de kan hålla i egen kraft, och evangeliet, som finns också i bergspredikan och i hela skriften. Och när Jesus säger: om någon älskar mig, så håller han mitt ord, eller älskar ni mig, så håller ni mina bud, så kan vi allra först tänka på lagen, Jesu befallningar. Detta är uttrycket för en människas kärlek till Herren, att hon håller hans bud. Och så lär oss också katekesen, vi skulle frukta och älska Gud så att vi icke bryta mot det och det budet, utan hålla. Ingen kan hålla Guds bud utan att älska honom. Och den som icke håller Guds bud, han visar där igenom i handling att han icke älskar honom. Så som han bor. Att han inte älskar honom över allting. För om vi gjorde det så skulle vi utan tvekan, utan knot, utan dröjsmål lyda allt vad han har befallt och hålla allt vad han har bjudit oss. Härmed avslöjas synden, som först och främst består i att vi är Guds fiender. Detta är den första synden, att människan icke ville hålla det enda bud som Gud hade givit den. Ett enda träd i lustgården var förbjudet, men just det trädet åtrådde den första människan med en oemotståndlig lust. Hon älskade icke Gud utan sig själv. I denna enkla handling som människor ler åt och tycker att det är ingen synd att ha en frukt ifrån ett träd, ligger hela synden. Syndens hela väsen uppenbaras i detta. I denna enkla handling faller människan, avfaller hon. Hon vill inte hylla Gud därför att hon inte älskar honom. Nu säger Jesus att vi ska hålla hans bud för att därigenom visa vår kärlek. Och därmed utför den heliga anden ett förberedande verk i våra hjärtan. Det han visar oss att vi inte kan hålla hans bud. Han befaller oss att lyda för att därmed avslöja vår olydnad och vår ovillighet att lyda. Du skall icke. När Jesus kommer vet vi att han ingalunda upphäver något enda av buden. Tvärtom ser vi av bergspredikan att han skärper. Han ger dem ett ännu djupare och starkare innehåll än förut. Han kräver ännu mer än Herren Gud krävde av Israel i det gamla förbundets tid. Han kräver allt. Han kräver hela människan. Så avslöjar lagen, bokstaven, Jesu bud, vår synd. Sen går anden vidare lyckligtvis för oss är Jesu ord inte bara hans befallningar utan hans främsta bud är att vi ska tro på honom. Att vi ska tro att han är frälsaren. Att han är försoningen för våra synder. Att han ger en fullkomlig förlåtelse för allt vad vi har gjort. Att han ger en fullständig förlåtelse och rättfärdiggörelse för oss i detta ögonblick. Med all den ondska som finns kvar i våra hjärtan, med all den illfundighet som bor i våra hjärtan, med all den kärlekslöshet, själviskhet och orenhet och avund som finns i våra fördärvade sinnen. Han ikläder oss sin rättfärdighet, och det enda vi har att göra är att ta emot, att se på honom, så som Israel i gamla förbundet i såg på kopparormen och därigenom fick nytt liv. Om någon älskar mig så håller han mitt liv. Den som genom andens förberedande verk, genom dagens upplysning och tuktan, har blivit överbevisad om sitt eget totala fördärv, om sin egen fördömelsevärdighet. Han har ingen annan utväg än denna, att se på Jesus. Och nu är det till allt annat något oerhört stort att detta är ett bud också det. Jesus vill det, ja, han befaller det. Du skall se på Jesus. Du skall tro på honom. Du skall inte tvivla. Du skall hålla fast i honom. Du skall tro mot allt förnuft. Du skall tro mot ditt eget hjärtas vittnesbörd. Om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta. Om synden är stor, om synden tycks vara outrolig i ditt hjärta, så är nåden mångfaldigt större och förlåtelsen överflödande. Och Guds kraft att förnya, den är oemotståndlig. Det finns inga hinder. Det finns inga omöjligheter. Låt oss ge Herren Jesus den gåvan att vi tror detta. Låt oss hålla hans ord genom att tro detta. Låt oss klänga oss fast vid detta ord. Låt oss hålla det i våra sinnen, hålla det fast. Fastän vi vet att vi inte förmår av egen kraft hålla hans bud, låt oss hålla om detta, att han är vår frälsare. Redan detta är ju kärlek till Jesus. Ty att älska Jesus är att hålla sig till honom såsom den enda frälsaren. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord, säger Jesus. Men den, om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Då händer ytterligare någonting. Frid lämnar jag efter mig åt eder. Min frid giver jag eder, icke giver jag eder än så som världen giver. Genom syndernas förlåtelse ger frälsaren liv och salighet, frid, glädje, tacksägelse, lovsång i hjärtat. I all kristen lovsång är grundtonen tacksägelse för syndernas förlåtelse. All kristen lovsång är syndarens tack till frälsare för hans stora barmhärtighet. Och detta ger nu den enda frid som håller, den enda frid som är någonting värd till sist. Guds frid som övergår allt förstånd. Och när den helige ande har fått utföra detta verk i en människas hjärta, då finner vi också att det som förut var omöjligt, det blir möjligt, om också på ett ofullkomligt sätt. Till buden som förut tycktes tunga och hårda, motbjudande och enbart dömande, de förändras inte i sig själva, men de är inte längre bara stränga, dömande, utan de är vänliga. De vädjar, de är råd ifrån Gud. Så ska du göra. De är anvisningar för hur en kristen ska leva. Och det märkliga sker att en människa som förut inte har kunnat älska någon annan, hon finner att det går. Att det går till och med att bedja för en ovän, att övervinna en fiendskap som han inte kan utrota i sitt hjärta. Det går att lyda. Det finns ingenting i vår tid, tror jag, som är mer föraktat än lydnad. Det räknas nu ungefär lika föraktigt som bokstavstrohet och allt vad det kan. Det är bokstavsträden att lyda. Låt oss då till sist se vad som är den röda tråden, grundtonen i hela Jesu verksamhet. Det är lydnaden. Lydnaden in till döden. Han föraktade inte lydnaden. Han ansåg sig inte vara för stor och för hög för att lyda, för att göra vad Fadern hade bjudit honom. Men vi högmodiga, inbilska, dåraktiga människor, vi anser oss vara för fina för att lyda. Och det är där i synden består, både hos den enskilda människan, hos mänskligheten, hos den kristna kyrkan, får vi inte lyda. Får vi inte lyda Herrens bud. Hon menar att den heliga ande verkar utanför ordet. Utan Jesu ord, utan Herrens bud. Hon menar att hon vet bättre, inte bara de heliga apostlarna utan också den Herren Jesus själv, som naturligtvis måste ha varit mänskligt begränsad, enligt deras mening. Olydnaden är ursynden. Olydnaden är grundsynd. Olydnaden är kyrkans skam och förnedring idag. Olydnaden är den enskilda människans olycka. Olydnaden mot Guds bud är hela vårt samhälles fördärv idag. Men Herren Jesus, han aktar icke för ro att han har kallats Guds son, att han var till Guds skepnad. Utan han ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Och så ska också alla hans efterföljare, alla hans lärjungar, hava samma sinne, vare så till sinne som Jesus Kristus var, han som var lydig intill döden, ja intill döden på korset, han som gjorde allt vad Fadern hade bjudit honom, för att världen skulle se att han älskade Fadern. Hur ska kyrkan någonsin kunna övertyga världen om att hon och de kristna älskar Herren om hon inte vill lyda honom? Herre, giv oss ett ödmjukt och lydaktigt sinne. Gör oss så till sinnes och som du var. Gör oss ödmjuka, lydiga in till döden. Kom du mitt ljus och upplys mitt mörker. Kom du mitt liv och lös mig ur döden. Kom du min läkare och hela mina sår. Kom du flamma av gudomlig kärlek och förtär mina synders törn. Och rena mitt hjärta med din kärlekseld. Kom du min konung och intag din tron i mitt hjärta. Och härska över mig, ty du alena är min Herre och min konung. Amen.